Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
God morgon, NHL bjuder in till en ny fredag med en välmatad hockeyhelg framför oss, och vi befinner oss mitt i slutspelstid och framtiden, ja, den är ljus den också. Bland annat om ett hockey-VM i Avicii Arena, bara några kilometer här bakom oss på Ringvägen. Välkomna till God morgon NHL, både som tittningsformat och som lyssningsformat som podcast, där vi kommer få generalsekreterare Christer Plas på besök. Vi ska prata om förbundet och hockeyns väg till att bli den populäraste sporten i Sverige igen. Och så har vi Mike Hellberg som är strategisk sportchef för Svenska Hockeyförbundet. Mike, välkommen.
Tack Niklas, kul att vara här.
Ja, mycket trevligt att se dig den här fredagen. Du är NHL-pulsen, det blir mycket NHL här också. Mike, hur är den för dig?
Den är ju mindre då Detroit ligger ju precis utanför. För att jag är ju en stor Detroit-fan, uppvuxen med Steve Yzerman och allt vad det innebär. Ja. Däremot att följa svenska spelarna tycker jag är ju superhäftigt. Så hur heter det? Jag är inte uppe mitt i natten och ser matcherna. Nej. Men jag ser highlights en dag efter.
Ja, vi ska prata om ditt nya yrke också då som strategisk sportchef på Hockeyförbundet. Och Mattias, den här tiden nu är det nästan bara 10 matcher kvar per lag också. NHL-pulsen för dig?
Den är alltid hög, men framförallt nu när vi går in i slutspel. Vi ser vilka lag som det här är viktigt att man toppar formen och går in i slutspel. Sen är ju min favorittid. Jag älskar ju en Stanley Cup-final, men första omgången i NHL, det är nog speciellt. För då har lagen så mycket energi. Och kanske för att jag börjar bli äldre, då är det lite gammal hockey, för då smäller det. Första rundan för mig, den ser jag fram emot.
Ja, och det ska bli intressant att samtala med er också då, med tanke på att Mike har flyttat från USA till Sverige 1992. Mattias, du flyttade från Sverige till USA 1993. Kontrasterna där. Vi ska jämföra lite det här under programmet. Och trevligt att ni är med oss. Vi ska sammanfatta det som har skett natten till idag. Det var 10 stycken matcher, 20 lag var i fart. Det är många viktiga dueller. Inte för Toronto kanske, de är redan klara i stort sett för slutspel, men den här jakten för William Nylander. Det blev förlust mot San Jose på straffa, men Nylander med 2 mål. Han är uppe i 42 fullträffar. Vad säger du om det, Mike?
Det är ju en fantastisk prestation igen av Nylander. Samtidigt som vi vet ju i Toronto att kunna göra 50 mål, det är inte många som har gjort det. Och precis som du är inne på, jag tror nog att man kommer följa honom och verkligen ge honom förutsättningar att kunna få nå just den där 50 mål. Det är ju något häftigt i Toronto.
Ja, men det är det. Och just det där siffran 50, det är bara Håkan Loob som har gjort det 1988. Det har vi ju koll på att prata mängder med gånger om. Mycket tror att han känner det nu, William Nylander, att ja, men nu är jag 8 mål ifrån. De har 10 matcher kvar att spela. Nytt målrekord för honom här också nu i natt. Mm.
Han svarar nog att han inte tänker på det, men i bakhuvudet finns det. För det är ju att göra någonting historiskt. Nu har han gjort också då 40 mål, 3 säsonger i rad. Och just den spelare som William har varit, ska jag säga, så har han ju nått en ny högsta lägsta nivå. Och där är det ju viktigt, framförallt i Toronto, där hela tiden, så fort du har 4-5 matcher utan poäng, om du är den här typen av spelare, då blir du ifrågasatt. Så att goda nyheter för William och Toronto.
Tänker du William Nylander som en målskytt? När man ser de här siffrorna så är det ju naturligt såklart. Men just att han toppar då med målskyttet före assisten som den här säsongen. Mike, hur resonerar du?
För mig, han är ju en målskytt och har alltid varit det. Jag minns när han gick till Modo. Vi var i Linköping och ville gärna honom till Linköping, alltså som en juniorspelare. Och där såg vi honom som en kille som skulle kunna vara i powerplay och komma från kanten, vilket han gjorde ju faktiskt väldigt bra uppe i Örvik också. Så för mig, han är ju en målskytt. Och inte egentligen en passningsledare. Däremot skickligheten med klubbtekniken och sånt är ju outstanding. Ja.
Hur nära var det att han kom till Linköping?
Det får du fråga Ela Falkom.
Jag tror du skulle säga att du får fråga pappa Mikael.
Det kanske var så. Jag minns inte riktigt exakt vad det fall på, men säg att det var ju, han ville ju vara uppe i en mindre miljö uppe i Örvik, jag vet inte.
Nej. Toronto som lag, Mattias, hur vassa ser de ut?
De ser bra ut, och det som imponerar mig med Toronto, nu pratar vi William, men det är ju Matthews som är redan i Four Nation. Det är en större fokus på lagjobbet, alltså spelet som han gör, och det tror jag är en viktig signal som kapten och skickar i det där laget, för alla vet att Auston Matthews kan göra mål, men kan han vinna? Och då tror jag han har skiftat fokus, kanske lite hjälp av coachingstaben där som säger att det spelar ingen roll hur många mål du gör. Det som spelar roll är att vi tar oss förbi första rundan. Och i år tror jag Toronto gör det.
Ja, möjligheterna finns. Som förlorar då i natt var den här morgonen. San Jose, mål av Eklund och Wennberg där. Och de besegrade Nylanders Toronto efter straffa. En annan rekordnotering som höjs nu borta i NHL. Ja, det är inte Ovechkin, har inte gått förbi Gretzky än i den där berömda måljakten. Men Sidney Crosby har passerat Wayne Gretzky. För nu har han gjort 80 poäng den här säsongen. Och han kommer max kunna spela 80 matcher i och med att han har missat 2 på grund av skada. Men det gör att han under 20 säsonger i NHL har gjort i snitt en poäng eller fler varenda säsong. Det lyckades inte en The Great One med Mattias. Han stannar på 19.
Wayne Gretzky stannar på 19. Det var hans sista säsong med Rangers där han inte mäktade med en poäng per match. Men vi såg ju också Crosby i Four Nations. Han bidrar ju verkligen som spelare, framförallt nu kanske också som ledare. Så att, det är bara hatten av. 20 säsonger med ett snitt på en poäng per match. Ja. Det är imponerande.
Det är ofattbart och one of a kind på något sätt. Och ser jag också i Nordamerika, så de har hans lagkompis känner ju till det här, för han plockar upp pucken direkt och sen tar den där. Vilket innebär ju på något sätt att alla vill det här för deras lagkompis, kapten, att han ska lyckas med det hela. Så man är ju väldigt fokuserad på de här milstolpar eller något liknande. Och alla på isen kommer komma ihåg det här. Ja. Jag var på isen när Sidney gjorde ju det där målet.
Hur högt håller du Sidney Crosby, Mike?
Bland de tre bästa.
Tre bästa?
Ja.
Och då pratar vi med Gretzky och Lemieux?
Ja, jag skulle säga så. Om vi ska prata Nordamerika. Sen kan vi skulle säkerligen kunna prata ett antal rysk ishockeyspelare som var ju fantastiska också under en annan tid.
Ja.
Men modern hockey, Gretzky, Lemieux.
Ja, han håller på att bli av med lite rekord nu än Gretzky. Jag tror han kan ta det faktiskt då. Att tappa några, vad säger du?
Ja, man har ju tidigt alltid sagt själv att rekord är till för att slå. Så om vi tittar på sporten i stort, det är precis där vi vill ska ske. Att det kommer någon, när vi inte tror att det är möjligt att någon ska kunna slå de här rekorden, så kommer det fortsätta att hända i framtiden också, som gör hockeyn ytterligare en liten krydda i den.
Ja, det är skönt att se de där gamla klassiska namnen, att de fortfarande figurerar och får rubrikerna. Och det gäller ju också på coachsidan. John Tortorella, han fick lämna Philadelphia Flyers här i dagarna. Den här klassiska coachen där det kan hända precis vad som helst. Har ju inte lyckats föra Flyers till slutspel och gjorde inte den här säsongen heller. Och då sa man tack och hej till Tortorella. Vad säger du om det där beslutet, Mike?
Beslutet i sig, alltså Philadelphia är ju ett hockeystad och de vill ju på något sätt vara på ett helt annat ställe. Barriere, alltså Daniel GM, tycker att det är i botten napp på något sätt, alltså så långt man kan komma. Det som är intressant, jag var ju på Four Nations och var i omklädning, eller i hissen med några killar från USA och då hamnade de i en diskussion om Tortorella.
Okay.
Om vad han var för tränare. Och då säger ju den ena spelaren, jag kommer inte säga vem det var, men säger ju att han är ju en så bra för oss spelare. Han vill oss väl. Han jobbar stenhårt. Och den andra spelare i USA sa, är det verkligen sant? Han är ju helt tokig. Ja. Nej. Han är ju superduktig för spelarna.
Ja.
Så det vi ser i media är kanske inte alltid vad spelarna uppfattar.
Nej, vad är din bild av honom? Att han fortfarande har sånt aktat namn som han har, och kommer vi se honom mer, tror du, bakom bänken?
Oj, precis som han säger, nu får han inte ett jobb igen, så han kommer få det någonstans. Och jag kom in i ligan och hade en känd tränare då, Mike Keenan, som var en tidigare version av Tortorella, väldigt, och han var ju, precis som Mike var inne på, han skyddade ju gruppen väldigt mycket, men han kritiserade också ansikte mot ansikte, stenhårt i omklädningsrummet. Man höll det, om man säger, innanför omklädningsrummets väggar. Så där var han hård mot spelarna, men utåt skyddade han spelarna. Och man pratar ju alltid att som Philadelphia, ett lag, när det har gått dåligt på, då vill man ha kravställare. Mm. Och då hamnar man ofta på såna här namn då, där det blir att man kan ställa spelarna, göra dem ansvariga, ställa dem lite mot väggen. Jag brukar säga att det funkar inte i en längre tid, därför det är mindre om utbildning när du har den här typen av ledare. Så att sådana ledare kan passa i speciella grupper, men du måste ha väldigt stark en ledargrupp av spelarna för att det ska fungera med en sån här coach.
Men vi måste också komma ihåg att han har lärt sig under resans gång också. Så han är ju på något sätt bättre på att hantera olika situationer, om du säger omklädningsrummet och så småningom, gissar jag. Jag känner inte honom överhuvudtaget. Men erfarenheten är ju faktiskt viktigt i en sån här miljö. Och man vill ha en tydlig tränare. Det säger ju alla i NHL. Jag vill veta exakt hur jag ligger till för att på sånt sätt. Och, ja, det är klart han kommer få ett nytt jobb.
Ja, kanske dyker upp under VM, men vet man i USA. Han var ju med här i USA då under Four Nations, precis som Mike var inne på. Annars blir det tidig semester för Tortorella som har fått lämna Philadelphia Flyers som kommer missa slutspel. Och nio i den här jakten på östra sidan som ju bara intensifieras hela tiden. Det är tajt där, men det ser ut som att Ottawa kommer få spela ett slutspel, mycket tack vare Linus Ullmark som jag hittat tillbaka efter den där skadan som han hade. Och nu briljerar en ny bra natt för Linus Ullmark när man besegrade Detroit i en oerhört viktig match.
Ja, Ullmark spelar riktigt bra och ger den här, jag brukar säga, har du en målvakt som ger dig vad du förväntar dig, då kan du spela försvarshockey på det sättet du vill. Och istället för att han ska göra de här fantastiska räddningarna så är han lugn och stabil, och det älskar man som försvarsspelare.
Ja, vad är dina intryck av Ullmark? Du är ju med honom där.
Häftig person.
På vilket sätt?
Jag fick en chans att prata med honom på Four Nations och diskutera lite grann med uppväxten och sånt. Och han var ju inte den här spelaren som var ju tidigt ute. Han alltså, tog tid för att bli målvakt, alltså hans storlek. En jordnära person som levererar fantastiskt bra i Ottawa. Och egentligen har gjort det i NHL och har etablerat sig som en toppmålvakt i NHL, vilket inte superlätt att göra.
Nej, och för kanske då Senators till slutspel, 7 poängs marginal har de nu ner till strecket. Detroit 3 poäng upp. Det är tufft för Detroit och de svenska spelarna, symboliserat av Raymond och Edvinsson, som var besvikna efter nattens förlust.
You know, I think we did a hell of a push in the third, but we didn't put ourselves in a good enough position coming into the third to get it done. And you know, we know that it's on us, and it's about growing and moving on.
Lucas, just how much does it feel just like a lost opportunity here, not only tonight, but just recently, especially at home, not being able to take advantage of some of these games?
Yeah. Obviously, home ice is big for us. You know, with the crowd behind us, that gives us that edge every night, and obviously we want to perform well in front of them and get wins, especially this time of the year. We haven't been good enough there, and we know it. It's about taking care of those opportunities and building off it.
Simon, your fight in the against Brady Tkachuk, was that just kind of an effort to kind of light a spark under the boys there in the first period?
Well, the opportunity came up. He wanted to fight, and yeah, I'm not backing down. I think we needed that spark, and yeah, we got some of it.
Han hamnar ofta i blickfånget nu, Edvinsson, fight med Brady Tkachuk. Vad säger du om det?
Nej, det var väl lite en kollision med Stützle. Och Stützle hade bråttom därifrån, och då kom Brady in, och det blev lite mer av en brottningsmatch än ett slagsmål. Sånt som kan ske, och framförallt nu när det närmar sig slutspel, det är mycket starka känslor där ute.
Ja, och tufft igen då för Detroit. Du var inne på att det är lite ditt lag där också, Mike. Men du börjar blicka nu med tanke på att du jobbar på förbundet. Att här, det kan bli Raymond, Edvinsson och många andra svenskar till VM.
Är det så man ska tänka? Är det lite så? Man bryr sig inte om sin egen vilja. Nej, alltså, jag har ju älskat Detroit sedan en tanig 18-åring Steve Eisenman kom dit. Så jag har ju en lång historia med Detroit och uppvuxen i området. Så. Men det är klart för svensk ishockey och VM och vad det innebär. De här två killarna som man ser ju att de både behärskar engelska på ett väldigt positivt sätt. De förmedlar ett budskap och de är ju inte särskilt nöjda. Detroit borde vara i slutspel varje år, tycker man. Och därmed har de inte levt upp till det. Men den här hela rebuild som Detroit är ju igenom nu snart har man en de är ju besvikna.
Ja, klockan tickar lite nu för Eisenman och Lidström och de andra också då att ta Detroit till slutspel. Som sagt, 3 poäng ifrån nu i NHL, där det händer så mycket mer saker än de där viktiga målen, resultaten, poängen. Det här till exempel fångar vi upp från veckan, att man kan göra skitmål och man kan ha jobbiga säsonger. I Boston, det studsar fel för dem, Mattias.
Ja, det gör det. Men man brukar ju få de här studsarna som man förtjänar också. Boston kändes som efter runt deadlinen, framförallt för Marchand som gick till Florida, deras kapten, så har varit lite luften har gått ur Boston och det ser inget bra ut.
Nej, och Anaheim kommer ju också missa, men de hade flyt där målet. Och man blir förbannad som målvakt i Edmonton. Slå sönder den där klubban, hur gör man då, Mike? Ja, det där lyckas ju inte. Gör det enkla sättet istället. Så där ska det se ut, Skinner.
Ja, Edmontons problem just nu har varit att målvakten inte varit tillräckligt heta.
Nej, på tal om målvakten, Demko, vad är pucken då? Han letade och försökte få lite hjälp av lagkamrater. Det är inte så lätt för de där stora skydden de har nu, målvakterna.
Nej, det är ingen som erbjuds att stoppa ner handen och hjälpa han att leta. Så där har han gjort förut säkert ett par gånger som målvakt.
Kom det, ja.
Corey Hirsch gjorde ju en sån sak i slutspel för Timrå mot Linköping för länge sedan.
Ja, jag har inte glömt den. Jag dök upp den också, den funkar till slut. Du, titta på det här. Queen Hughes. Rempi, 2,06 lång är han, Rempi. Han hade inte riktigt samma skridskoteknik som Hughes där han kroppsvintade vid blå linjen.
Ja, Hughes är University of Michigan, måste jag också säga. En kille som är ju, ja, han och hans två bröder är ju fantastiskt skickliga med skridskoåkningen och puck control.
Det är nästan farligt, taskigt att göra en sån kroppsvintare.
Ja, jag tycker Rempi ändå borde se vem han går ut mot där.
Ja, och det var mer i den här matchen, för han satte fart också. Kolla vad han kom upp i för hastighet, Queen Hughes. 39,5, det är mer din trimmade moped när du var 15 år, Mattias.
Ja, jag har inte åkt så snabbt i alla fall.
Nej.
Backa när han kommer, det är vad backarna tänker, eller hur, Mattias?
Ja, det där, för han är ju härlig. Inte bara att han är snabb, han är ju så rörlig som jag tycker framförallt är hans styrka. Rörligheten på skridskorna i sidled, han är kul att följa.
Han är det, och vi kommer prata mer om Queen Hughes, amerikanska stjärnbacken, lite senare. Men nu in då på fokus, Mikes nya tjänst som strategisk sportchef i Svenska Hockeyförbundet. Berätta om rollen, Mike.
Svensk ishockey vill bli bäst i världen. Det har ju årsmötet bestämt. Och Christer Plage ringde mig för vid midsommartiden och ställde frågan om jag skulle vilja ta en viktig roll i denna resa. Och det är till 2030. Så grunden är ju att se till att svensk ishockey i Sverige blir ju bäst i världen på isen 2030. Och det innebär ju en helhetstänk kring strategi. Se till att vi har en utvecklingsverksamhet som ser till att våra spelare blir, alltså får de förutsättningar för att kunna ta nästa steg och bli bäst i världen som en nation. Rent konkret, det handlar om juniorhockey, det handlar om seniorhockey, det handlar om damhockey, det handlar om seriesystem, det har ju väldigt bred del. Nu ser vi här de tre delarna som förbundet då, årsmötet bestämde sig att det här är vad vi ska fokusera på. Och det är klart föreningshockey, svensk ishockey, svensk idrott överlag är ju en fantastisk drivare i vårt samhälle och ska fortsätta vara där var vi i hockey vill ta ledningen. Öka intresse för hockey, självklart har vi det, och det innebär ju både de som spelar hockey men de som följer hockey. Och sen den tredje som jag kanske fokuserar mest på är att bli bäst i världen. Det är så osvenskt, ni svenskar, och när jag säger ni svenskar, jag har ju svensk pass också. Egentligen är jag gömt undan min amerikanska just nu. Man vill inte vara amerikan just nu, men det är en helt annan fråga. Men att bli bäst i världen, vi måste ju sticka ut lite mer, vi måste ju våga utmana. Du pratade om det här tidigare om William Nylander, 50 mål. Ska vi kunna hylla honom för det, eller ska vi säga, vem tror du att du är på något sätt? Och jantelagen som drar ner honom, eller kan vi inte hylla honom på det sättet? Svensk ishockey har ju ett antal saker vi kan bli bättre på.
Hur tänker du kring det, Mattias, när du hör svensk hockey? Och då pratar vi inte bara att Tre Kronor ska vara bäst i världen 2030. Det är inte långt bort i horisonten det.
Nej, och det här är ju, jag har ju suttit varenda träningsläger i NHL, 32 lag som säger, vad är målet i år? Det är Stanley Cup. Och så varje gång jag har dragit på mig en Tre Kronor-tröja så har det varit målet. Jag nu, när man börjar med lite distans till hockeyn, ibland undrar hur nyttigt det är. Därför det, om vi tittar på junior-VM, har vi ju nu 2 guld sedan 81. Att man spänner bågen så högt, ibland tycker jag nästan skälper lagen. Man ser att pressen och förväntningarna egentligen tar bort lite av prestationen. Och då är balansgången, vad ska vi ha för någon målsättning? Ska vi skruva ner, blir vi trea, är vi nöjda? När det kommer till landslagsnivå tror man ibland måste mäta lag för lag inför den specifika turneringen. För att faktiskt ha rätt förutsättningar, inte bara säga varje gång, därför jag tycker det börjar bli lite tröttsamt att vad vi än åker ska vi bara vinna, utan man måste nog utvärdera vad det är för något lag man ställer på isen och vem möter vi, och därefter ha realistiska förväntningar.
Vad tycker du om den åsikten?
Ja, jag håller med, varje lag måste ju mätas för sig själv, man kan inte säga att man ska bli bäst när man möter ett lag som är ju klart bättre. Om vi, skulle vi få hem de här Detroit svenskarna som ett exempel, den är ju en enorm skillnad än utan dem. Mm. Så på sån sätt är det definitivt en reflektion. Samtidigt som vårt mål långsiktigt 2030 att vi ska utmana Kanada, USA på här sidan och så småningom på damsidan. Den måste vi ha en målsättning. Kom ihåg, vi är alltså en förbund och vi är ju alltså ansvariga för svensk ishockey. SHL har gått framåt på många olika sätt och vis. Hockeyallsvenskan har ju en häftig produkt och en häftig alltså hockey. Nu måste förbundet ta krafttag i det här och det är den rollen som jag har fått och jag är tacksam för att få chansen, men det är ett långsiktigt arbete som vi pratar om. Det är inte en quick fix, och det är inte som vi måste vinna VM nu på hemmaplan i Stockholm. Det hade varit hur häftigt som helst att vara med i en final och vinna, men det är inte det som är målet. Det är 2030 och den är ju hela vägen ner då till egentligen 3 kronor hockeyskolan i slutänden, för att hockeyn håller ihop från alltså första stegen hela vägen upp. Så ett långsiktigt arbete ska jag inleda, vilket jag
precis
har inlett. 3 månader.
Men hur kommer det se ut då, Mike? Hur kommer du arbeta? Vad kommer du trycka på för knappar?
Det som kommer hända på kort tid är ju ett antal förändringar på vår juniorserie. Och dessutom en insats på TV-pucken. Och de här delarna har ju pratats om sedan länge tillbaka. Så det är ju inte någonting som jag har hittat på som är nytt. Man har ju pratat om hetsen inom svensk ishockey. Alltså att man vill ju gärna upp och möta äldre spelare och utmanas hela tiden. Min son ska få de här möjligheterna och min son ska få det här. Man blir ju ganska alltså smal i sitt sätt att tänka i många fall.
Vad blir det för förändring på TV-pucken?
Ja, om vi pratar om TV-pucken, då är det först och främst ska vi göra till en turnering som är superhäftigt, men det är inte avgörande om man ska fortsätta spela hockey på hög nivå eller inte, för det finns så många goda exempel av spelare som inte spelar TV-pucken som är ju på en hög nivå. Så i först och främst ska vi minska ner antalet möten som lagen kan ha inför själva TV-pucken. Och vi dessutom långsiktigt vill gärna se den här turneringen spelas på en vecka. Så vi har ju alltså gruppspel och sen slutspel under en och samma vecka. Jag jobbar för Svensk ishockeyförbundet. Vi måste gå över ett årsmöte. Det är årsmöte som bestämmer. Men det är det som vi diskuterar.
Men vad skulle förändras med det egentligen? Att det blir mer komprimerat?
Förhoppningsvis ser föräldrarna till att man inser att den här är bara en turnering. Och inte den avgörande turnering. Ja. Och den andra är ju att vi har ju väldigt många möten, eller alltså samlingar för de olika distrikterna där man lägger in enormt mycket tid och pengar på TV-puck. Och vi vill inte ha den fokus. Nej. Det är inte det som det ska vara ut för. Och vid den åldern ska vi inte då bara jobba med TV-puckslagen. Så se till att turneringen är ju en häftig turnering. Se till att den är ju en rolig turnering, men inte en avgörande för min framtidsturnering. Ska vi ta bort.
Hur ser du på det här, Mattias, just med ordet hets där? Hur mycket har det smugit sig in i hockeyn och verkligen satt en prägel, tycker du nu, för unga flickor och killar också då, såklart?
Den har ju alltid funnits, den här hetsen. Jag tror vi är mer medvetna idag om vad de negativa inverkan på just det här på de unga. Till att man slutar, till det som vi pratar mer och mer om idag, är mental ohälsa när man kommer upp i åldern, att man så tidigt har den här pressen och stressen som hämmar utveckling. Så att jag gillar det man hör. Sen är det ju det här andra punkten när vi ska öka intresset. För mig, där är ju stora jobbet. Öka intresset, men sen när intresset finns, då måste man ju kunna möta upp med isytor. Så att det här som jag efterfrågar, spontan idrotten, de här timmarna på is när det inte är tävling utan när de är lek. Där ser jag den stora utmaningen innan man då kan tratta ihop det här till det som vi kallar idag då elit och spetsen inom svensk hockey.
Ja. Du var ju över på junior-VM, då har du precis inlett din nya tjänst här på förbundet. Vad ser du när du går omkring under en sån turnering? Sverige där blev ingen medalj den här gången heller, USA vann. Hur ligger Sverige till egentligen, Mike?
Hur ligger vi till? Vi ligger ju bland de bästa, men vi är ju inte topp tre, har inte varit då, alltså, senaste året, men året innan var vi i final så i Göteborg, så på sånt sätt är vi där. Sen om USA eller Kanada är ju förbi. Kanada har ju haft enorma problem på JVM-resultaten, alltså vinner ju Four Nations men inte på JVM, så det är kris och kaos i kanadensiska förbundet och hockey, men på sånt sätt här ser vi tre kronors facit, men JVM-facit som sagt i Göteborg, vi har ju en 04 kull som har ju varit väldigt framgångsrika i både J18-VM men också då J20-VM och ett antal väldigt skickliga spelare i den gruppen.
Men det blir lite flaggskeppet också just med medaljen. Nu har inte Ryssland varit med heller i junior-VM, men även har det inte blivit de där ädlaste då, det här guldet som man jagar. För Tre Kronors del så har det varit rätt tufft efter de där dubbla gulden 17 och 18. Det blev ett brons i Tjeckien ändå. Men de här placeringarna, vad säger de dig?
Ja, alltså pratar vi VM, alltså vi vill vara där uppe och vinna och ligga högre upp i vad man har gjort. Å andra sidan, precis som Mattias är inne på, man måste titta på lagen. När man vinner då både VM och OS under samma period, det var ju ett ganska häftigt lag och ett framgångsrikt lag med ganska många unga spelare som blev ju väldigt, väldigt duktiga så småningom. Så ja, det finns ju en potential. Skulle gärna vilja, Niklas, hoppa tillbaka till vad upptäcker jag på JVM? Ja. Niklas Grossman.
Okay.
Han var med i tränarstaben.
Yep.
Och han ser ut ungefär som dig, Mattias.
Var det därför du noterade?
Nej, men Niklas Grossman är ju en man. Fysiskt. Fanns inte en enda spelare i det svenska laget som jag kan säga är ju fysiskt mogen för 82 matcher i NHL. Det finns ju ett antal spelare, alltså Pelle Kassandin, som är fantastiskt skicklig och oerhört. Kommer bli så småningom superduktig till och med i NHL. Men rent fysiskt, de är inte där. Och det är det som jag på något sätt fick se, att de här är ju skickliga hockeyspelare, de är bra med klubban, de är bra med puck, men de är ju inte mogna.
Men har det förändrats?
Nej. Det vet inte jag i och för sig, men jag skulle vilja säga att de här killarna är ju alltså på väg upp och annat. Och vad jag vill egentligen få fram är ju att det tar tid att få upp en kropp för att kunna spela på den nivån, om det handlar om NHL eller SHL. Det är inte då en kille som är ju 82 kilo, alltså det är ju någonting helt annat. Och Grossman, för mig, när jag tittade på honom och sen tittade på några andra i laget, de här är ju små pojkar, alltså rent fysiskt. Medans Niklas Grossman, han är ju en man. Och det är det jag vill på något sätt förmedla. Det tar ju tid upp till 23, 24, 25, 26. Mm. Alltså, titta på Simon Edvinsson. Han har också varit en sån spelare. En smal kille som är ju på väg uppåt. Och snart kommer han vara där fysiskt. Han är inte där heller. Alltså, och han har varit i NHL. 0-3 som är ju på något sätt på väg upp. Men han behöver ju 2 eller 3 år till av kontinuerlig styrketräning, fysisk träning och sätta kroppen i den nivån. Mm. Så vad jag vill få fram är ju att JVM, det är fortfarande, förstå mig rätt, pojkar.
Ja, men det blir som du pratade om, TV-pucken först och sen kommer nästa steg med junior-VM. Men för att få spelarna hålla på så här pass länge, Mattias, också, att kanske vara bäst när man kanske är 25-26 år. Hur svår ekvation är det?
Det är väl egentligen bara ett faktum om man tittar i NHL. Vi har några, vad får vi kalla dem, unikum, det här McDavid och de unga som kan komma in och vara dominanta från 20 års ålder. Jag tror även ska titta på en som Bedard i Chicago, att man trodde att där skulle vara bara spikrakt uppåt. Och jag, att hockeykunnande finns hos Bedard, det är ingen som ifrågasätter. Det kanske för honom kommer vid 24-25. Och tittar man historiskt sett när en, då om vi tittar på NHL, när man är som bäst egentligen, då är det ju spannet 25 upp till 30. Däremellan är det många som spelar sin absolut bästa hockey. Och det tror jag man måste ha med sig som ung spelare, att jag måste våga skynda långsamt. För att om jag ska nå min fulla potential så måste det få ta tid. Därför det är så många, utöver det Mike är inne på, det fysiska. Än viktigare är ju utvecklingen mellan öronen och förstå spelet. En mognad i spelet, som många säger, om man pratar, du måste vara mogen i spelet. Vad är det? Och ibland är jag så här, ja, då får du ta och titta ett par matcher, en skillnad hur en 20-åring och en 25-åring spelar till en Crosby 36 år. Att en mognad i spelet tar tid.
Men tänker du också så, Mike, att det är lite den här etsen du pratar om, att det blir en spiral att hänga med hela tiden, att vi måste få spelarna att vara kvar längre i spotten, elithockeyn, hockey?
26 säger jag, för att det är då forskningen, och ska vi prata bäst i världen, ja. Vi ska följa resultat och forskning, vi ska inte följa vad jag tror eller vad Mattias tror, ja. Eller någon annan hockey, alltså guru där ute. Vad säger forskningen? Och forskningen är väldigt tydlig, 26 år, då är du fysiskt mogen, mental mogen, och då har vi passerat allt med pubertet och allt vad det innebär. Tittar vi på skidåkningslandslaget, tjejerna som är fantastiskt skickliga, för ett antal år sedan var de inte där. Nu är de i den här åldern som Mattias pratar om, alltså 26, 27, 28, 29, och de dominerar, och det är där som vi måste se. Och om vi ska prata, till föräldrarna, då säger jag så här till alla mammor och pappor: låt dina barn ha roligt upp tills 26, 27, och har man då alltså fantastiskt kul, då kan man fortsätta med hockey länge. Men vill man inte det, ja, men då har man 40 år kvar att jobba. Och den är ju otroligt viktigt att föräldrarna sakta ner och tar lite lugnare med tempot, med hur bra min son i mångt och
mycket. Men är systemet uppbyggt så att man kan hålla på så länge? Om man harvar i hockeyettan kanske?
Stopp. Ja? Harvar i hockeyettan?
Ja, men
vänta, stopp. Spela framför 1000 pers, 2000 pers, 3000 pers. Vita Hästen hade ju 3000 personer på det. Division 2. Och jag säger harvar. Alltså man spelar hockey på en otroligt hög nivå. Man lirar. Du är ju för sig ett exempel av en kille som har ju spelat en annan sport och fått det på ett helt annat sätt. Men jag säger till alla pappor där ute: har du lirat hockey eller något annat, sjungit eller spelat en instrument där över 1000 personer jublar om du gör något bra, och de flesta säger nej, det har jag inte gjort. Men varför är det bara Division 1? Varför är det bara Väsby? Varför är det bara Kiruna? Varför Valentuna. Är det bara Pant och Vallentuna? Eller vad det kan, Huddinge eller vad det kan vara.
Men du ska kunna leva på det.
Varför det?
Jo, för att du ska kunna gå runt och du ska kunna lägga så mycket tid på det.
Nu är det så svenskt. Alltså, varför kan man inte utbilda sig? Varför är inte hockey en utbildning? Det är alltså ledarskap, alltså team, lag, grupp, allt det där. Sen jag säger att man skulle kunna plugga vid sidan av eller bredvid, eller ha ett yrke där man jobbar ju i deltid för att kunna finansiera sig. Varför måste en 26-åring ha massa pengar? Alltså givetvis någonstans att bo, någonstans alltså tillräckligt mycket med mat. Men det är ett svenskt grej, du måste ha ett yrke. Du är ju 22. Hallå, vad jobbar du med? Ja. Men kom igen nu. Lär dig saker, gör nya saker. Jag säger till mina egna barn, alltså tills du är 26 eller du har ett barn, res, upplev. Alltså en baguette och ost räcker för dig för att kunna äta, se olika saker, gör olika alltså möjligheter för att på något sätt vara med ute i samhället. Säg inte dina barn att vid 23 års åldern du måste ha ett yrke. Nej. Det räcker med jobb framöver.
För det är ju den här balansgången, och vägen nu är ju mycket också att man ska flytta över. Det är college som pockar på uppmärksamheten. Trenden är ju att man sticker tidigare, Mattias.
Ja, jag tror man öppnar upp alla möjliga alternativ. Det jag vill lite så här ljuset i slutet av tunneln, det är att jag vet med NHL-klubbar, man letar ju idag den här sjätte backen, fjärde kedje forwarden i Europa, i svenska ligor som är 26-27, där de vet har en hög lägsta nivå, de kan erbjuda dem ett 2 eller 3 års kontrakt för att man spelar i den rollen. Så det är också inne på det, Mike, att det är inte avgjort vid 21, utan här har ju blivit på grund av lönetagsreglerna i NHL, så spenderas det så mycket pengar på sina toppspelare så att de försöker, man scoutar ju unga, man lägger också mer tid idag på att scouta äldre spelare som kan spetsa till NHL-klubbarna. Så att där tror jag också kan vara en sån här, om nu målet är NHL, som det inte är för alla, men är det som för de flesta som spelar hockey drömmer om det. Men då, Niklas, kan det finnas den möjligheten.
Nu ska jag ta över din roll lite grann och bara driva på. Alltså, Mattias pratade med, eller du nämnde med college. För mig den är ju en jättebra alternativ för att åka över. Och då är det okej för svenska. Men du pluggar, då är det okej att ta 4 år i college för att du utvecklar dig som person. Och det är det som jag säger vi ska kunna bygga upp i svensk ishockey också. Att man kan spela hockey tills man är ju 23, 24, 25, 26 och utveckla sig vid sidan av. Den utbildningen som man får inom idrotten på den nivån är otroligt värdefullt i ett yrkesliv så småningom. Grupp, lag, team, om vi bara pratar enkelt. Alltså, så på sånt sätt upplever, alltså hockeyn ska jobba för dig, och hur jobbar hockeyn för dig i form av att ta dig på olika platser och olika ställen i världen? Jajamensan, åk ner till Spanien, spela i Spanien om det skulle funka.
Det, ja.
Sen kommer tillbaka till som ett tesen på NHL och sånt, och den kan vi prata det också. Mm. Men vi måste se till att våra hockeyspelare spelar längre.
Du Mike, vilket är det bästa hockeylandet just nu?
På vilket sätt?
Ja, om du tittar på herrhockeyn.
Ja, just nu måste man säga Kanada, för de vann ju Four Nations.
Ja, det är det, men de vann ju Four Nations. Om du väver in lite med junior-VM och allting.
Vill du prata utveckling och G20-nivå, då är USA just nu med den modellen. Den modellen de bedriver är ju en kopia av svensk hockeygymnasium. Så glöm inte något annat än USA var ju här, alltså åkte över till Sverige och tittade på hockeygymnasium, och sen har kopierat den i min hemstad Ann Arbor, Michigan, och sen numera Plymouth, Michigan. Så det är en kopia. Man har ju tagit ut det bästa av den svenska modellen och gjort det på ett ställe. Svar på din fråga för att vara konkret. Just nu om vi pratar juniorsidan, då är USA utan tvekan det bästa laget just nu.
Och de kanske till och med hade vunnit Four Nations om de hade haft Queen Hughes där, Mattias, i finalen också. Jag tänkte vi skulle göra en liten kamp här mellan just Sveriges främsta och de amerikanska spelarna nu då. Med tanke på att vi har Mike också då, som ju flyttade till Sverige 92 från just USA. Mattias som drog till USA också 93 ju. Om man ställer den här, om du får pennan här Mattias, får ni samarbeta lite.
Ja,
om
vi går upp en liten duell. Det är en tävling då.
Det är sex dueller, det är en tävling mellan Sverige och USA. Om man skulle välja den främsta spelaren som ni skulle ha till ert lag just nu då. Och Markström, fenomenal målvakt i Devils, mot Helleback i Winnipeg. Vem hade ni valt?
Ska vi samarbeta?
Ja, ni får samarbeta.
Jag tycker det är svårt att inte välja Helleback här, så att han har varit bäst hela säsongen.
Är det här
säsongen
för mitt eget lag? Yeah. Jag är GM.
Ja, yeah, du kan vara GM.
Så vi kan tänka ålder också.
Ja, det behöver du inte göra. Just nu bara. Just nu.
I så fall vill jag gärna ha Markström. Helleback vann inte Four Nations för USA.
Nej.
Han var inte tillräckligt bra för att vinna matchen.
Då tar vi ett kryss i den matchen. Kan sätta ett kryss, Mattias?
Var ska jag sätta det emellan?
Ja, okej. Och vi är fortfarande 0-0 i den här duellen. Om vi tar Queen Hughes då, mot Victor Hedman.
Ja, nu pratar vi ålder och erfarenhet. Queen Hughes, University of Michigan, och alla de här killarna som ligger där under har ju varit i min hemstad, Ann Arbor, Michigan, och gått i den här USA-product. Queen Hughes, det visar på isen, det kan inte Victor Hedman göra, men han är värd mycket annat. Ska vi vinna Stanley Cup vill jag ha Hedman. Ja. Ska vi framtiden, då vill jag ha Hughes. Vad säger du, Mattias?
Ja, låter som en politiker nu,
Mike. Jag instämmer, men då måste jag väl bestämma. Jag går med Victor Hedman här.
Du gör det?
Jajamän.
Okej, men då får vi en Hedman på en etta. Då är det 1-0 till Sverige. Om vi tar Werenski mot Karlsson då? Och vi speedar på det lite.
Zach, jag tar Werenski bara för att Erik är ju i en annan tid.
Ja, jag tar faktiskt Werenski. Jag fick se han på nära håll under Four Nations. Blir det en tvåa där?
Ja, vi är en etta då för USA. Då är vi etta också. Då är det 1-1. Nylander mot Matthews, den duellen då?
Ja, 50 goals är ju svårt att ta bort, eller på väg mot 50, men jag tar Matthews.
Ja, jag tar William.
Utan jag har tagit kryss i den duellen fortfarande, oavgjort då. Bratt mot Hughes, nu är han ju skadad, Jack Hughes.
Alla dagar i veckan Jesper Bratt. Det är ju en av de personer som inte ser långa vägen, gjort det superbra. Oerhört seriös. Mm. Jesper Bratt skulle jag plocka direkt till mitt lag.
Ja, då kan Sverige avgöra här nu då för ledning för Sverige inför sista duellen. Eichel mot Zibanejad. Eichel 4 poängliga nu med 90 poäng. Mika, en tung säsong. För att vara Mika.
Jack är ju en kompis med min brors grabb. Gick i gymnasiumskolan tillsammans. Så jag tar Eichel trots att Mika är ju oerhört skicklig. Och det fick vi se i Four Nations.
Ja. Ja, jag måste instämma. Eichel, om man sett honom på nära håll, om vi pratar skicklighet, så är han världstoppen. Så att det blir en...
Men nu vill jag bara, innan vi som är ihop, vi har svenska spelare som kan utmana sig mot USA. Och Mattias, med den erfarenheten han har, han väljer ut, och det är ju ungefär lika. Så vart är vi i svensk ishockey? Är vi lika bra som USA på den här nivån? Nej, de har ju alltså 7 gånger så många spelare och registrerade som vi har. Så vi kanske ligger ju lite efter. Blev 3 i Four Nations. Men det är ju en seriös diskussion. Vem är viktigare? Mm. Är det då Markström eller Helleback? Mm. Det är ju inte alltså att vi väljer då Markström för att du gör det bara för att han är svensk. Vi väljer ju faktiskt Nylander före Matthews eller Bratt före Hughes. Eller så Sverige är ju där.
Ja. och ska bli ännu bättre. Tanke 2030 ska Sverige vara bäst i världen. Du, vi ska följa ett jobb och du är välkommen tillbaka till Godmorgon NHL också när du vill, Mike, med det här arbetet som strategisk sportchef på Svenska Hockeyförbundet. Det kommer bli mer snack med förbundet Christer Plase på ingång också, generalsekreterare, för att prata om detta. Men vi studsar tillbaka lite till svensk hockey också. Det har ju varit kvalfeber i Jönköping och i Örnsköldsvik där HV71 vände 0-2 match och vann med 4-2 mot Modo. Huvudtränare i HV71 Anton Blomqvist finns med oss på Skype idag. Och man frågar ju först och främst, hur du mår nu, Anton, efter ett par dagars firande? Eller hur har det varit? Firar man om man vunnit kvalet?
Nej, jag gjorde inte det. Jag fick lite feber, så jag är hemma och tar igen mig lite.
Ja, det var så alltså. Men du får säga grattis också till den här segern. Mår du bättre nu, Anton?
Ja då. Nej, men det är lugnt, är det. Så jag är hemma och tar mig igen mig lite här.
Du, berätta hur det var där. Vad var det för känslor som gick genom kroppen när ni spikade det där resultatet mot Modo? Vända alltså 0-2 till 4-2, seger och är kvar i SHL.
Nej, men det är mycket känslor givetvis. Man vet om att det är så otroligt mycket som står på spel. Det blir en otrolig lättnad när slutsignalen går. Så jag var... jag var givetvis glad och lättad och jäkligt trött efter.
Det här du kände då när ni reste ifrån Örnsköldsvik med två förluster, det var ju rätt tajta matcher också. Vad tänkte du då när serien vände ner till Jönköping, om du ska vara ärlig?
Ja, men jag kände, det är klart man vill aldrig ligga under med 2-0, det är ju en bedrövlig start rätt resultatmässigt. Men jag kände ändå spelmässigt att vi hade satt dit många bra delar och... Alltid när du spelar en serie så handlar det om att på något sätt få fram dina styrkor mot motståndarnas svaghet. Och jag tycker vi hade satt en gameplan och pratat ihop oss i gruppen. Och vi tyckte att den höll. Och även om vi åker därifrån med två förluster så gillar vi ändå känslan i gruppen. Och sättet större delar av de två första matcherna ser ut. Så det var ändå hoppfullt.
Hur tänker du, Mattias, kring det här med ett kval, att bygga truppen också nu? Nu har ju HV legat där nere under hela säsongen också och det blev en duell med Modo. Just att ha rätt spelare när det blir ett sånt här pressat läge.
Ja, jag tycker det HV gjorde bättre än Modo, att man hade faktiskt ett spel, ett system. Så att istället för att titta på individerna, jag tycker de hade ett bättre spel att luta sig mot. Därför annars blir det att det är en individ som ska avgöra. Utan jag tyckte för HVs sida att det var mer en laginsats.
Hur har ni tänkt och resonerat så, Anton?
Nej, men det var lite det jag sa återigen, att vi hade verkligen, precis som de också hade gjort, jag mötte Mattias många år i Modo när han har varit i Allsvenskan, så jag vet om att det är en jäkla duktig coach, så jag visste om att det skulle bli lite schack på förhand, men vi försökte återigen sätta den här gameplanen och vi tyckte att den höll. Vi visste att Modo är ett jäkligt skickligt lag offensivt, duktig att spela på öppna ytor, och utifrån det så kunde vi sätta en plan. Jag tyckte också att vi hade några komponenter i vårt lag som skulle kunna göra det lite jobbigt för dem fysiskt också. Så nu kom vi ut på rätt sida och man är givetvis glad över det, men man ska också vara jäkligt ödmjuk att det är oerhört tajt. Och de leder 2-0 och åker de ner till Jönköping och snor en av de två, så ja, då vet man inte vad som händer. Men jag är ändå nöjd och glad hur grabbarna agerar i den matchserien.
Men du, hur är ett sånt här kval att uppleva när man är ytterst ansvarig där som coach i hockeytok i stad? Det är det ju uppe i Örnsköldsvik också med Modo, men i Jönköping, vi ser bilder här nu med HV-fansen som ju var saliga såklart efter det här. Men just att ha den där pressen och det ansvaret just med att leda ett lag i ett kval. Berätta!
Ja, men det är klart det är speciellt. Hade jag suttit här och... att 50 år och haft 15 år i ligan så kanske jag hade haft ett annat ingångsvärde. Nu var det mitt första år och det har varit ett tufft år. Men jag har hela tiden försökt fokusera så bra jag kan på uppgift. Och försöka stänga ut det brus så gott det går. Det går inte fullt ut, det är omöjligt. Men fokus hela tiden var på att förbereda och fokusera på vad det är vi ska göra. Och på så sätt kunna koppla bort så gott det går allting runt omkring. Men det är klart att det är en... Alltså någonstans så spelar man hockey för att det ska vara roligt och det finns ju ingenting roligt i de här matcherna, utan återigen, vi går vinnande ur det, men jag tycker inte att vi är någon vinnare, utan det är två förlorare som spelar ett kval, men vi var det laget som kanske inte förlorade matchserien, men det är inte så att vi går därifrån och ska egentligen fira någonting, utan det är ju, just nu är det tid för reflektion och arbete. Och vi var ju så, vi, alltså av det laget, av de lagen som är kvar i ligan, så var vi ju sämst. Det finns ingenting som är bra med att vara sämst. Så vi har ett jäkla arbete framöver framför oss och göra här. Men det jag är jäkligt glad, det är att vi får möjlighet att göra det. Jag ser fram emot de här veckorna nu. Att sitta ner med analytiker och Björn Liljander och coaching staff och gå igenom och titta både liksom historik, vad det är som har hänt, och titta på nutid också, framförallt vad vi ska göra framöver, för att det, det ska bli bättre, för det måste det bli.
Anton, tycker du att det är ett bra upplägg det här med kvalet med de två sista lagen i SHL, att man ska ställa sig en bästa sju serie, eller hur tänker du kring det?
Ja, men jag tycker ändå att det är en del av svensk idrott, och jag tycker aldrig man får ta bort den. Jag skulle absolut inte vilja stänga någon liga, utan jag tycker det måste finnas det här hoppet. Jag satt och kollade på AIK Björklöven igår och jag vet själv hur det är att spela den typen av matcher, och det måste få finnas. Jag tycker det är så jäkla viktigt. Sen så kanske man skulle kunna göra att att det blir ännu lättare för fler lag att gå upp, mer än ett. Man kanske skulle kunna ha två lag, att det är laget som vinner serien i Allsvenskan går direkt upp, och det är laget som kommer sist åker direkt ur. Man skulle kunna göra en annan variant på det, men just att det ska kunna vara upp- och nedflyttning, det, det tycker jag är viktigt för svensk hockey.
Vad tänker du kring de tankarna?
Jag tänkte att vi behöver nog ett eget program
ja,
om vi ska vara precis rätt. Det finns en spänning mot de här när det är kval neråt alltid. Det är ju ganska ångestfyllt, och det, det känns ju på läktare också. Det är kanske inte där det här kval är som roligast. Nu existerar det, men vi får nog göra ett eget program kring det i så fall.
Ja, det är klart att det blir ångest. Vi har ju lite Örnsköldsviksbo som jobbar med oss här på Viaplay. De var inte så jätteglada. Peter Forsberg, Valentina Lissana och Jonathan Lindqvist. Såklart det är en del domslut som har blivit där lite. Hur tror du och vad känner du själv för Modo i deras situation, Anton, efter en sån här kval?
Nej, det, jag lider verkligen med dem. Sen är jag givetvis glad att det inte är vi som står där. Men det, som jag sa, det är två förlorare. Och vi var det kanske laget som lyckades att inte förlora i slutändan. Men nej, det är absolut inget roligt. Och som jag sa, jag har mött Mattias och även Hinken som är sportchef där uppe. Jag tycker de har gjort ett grymt jobb genom åren. De var fruktansvärt tuffa att möta i Allsvenskan. Och jag hoppas att de får möjlighet att bygga om och på något sätt göra ett återtåg här, för då är jag helt övertygad om att det blir bra för Modo framöver.
Jag kan tänka mig det. Jag vet att du är stor NHL-fantast också. Vilka tar hem det här den här säsongen? Vad har du för i spåkulan, Anton? Vad tänker du?
Men jag har ju tittat lite extra här på Carolina sen Chris åkte över. Och följt dem ganska intensivt. Jag gillar de spelar, sen så jag är tveksam om de kanske har den här sista spetsen, men ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt tittat så mycket år som jag kanske hade önskat, men ja, vi får se det. Jag hoppas för Chris skull att det går bra för Carolina.
Vi kommer följa det noggrant, och vi hörde ju också att du drar igång fysträningen redan på måndag där, så att det är full fysträning. Skötas får du kolla lite NHL och komma upp till oss och gästas i studion, Anton.
Ja, jag tror vi skjuter på det någon vecka. Grabbarna får någon vecka till innan det drar igång.
Ja, okej. Okay. Så stämde inte det du sa i omklädningsrummet efter alltså?
Nej, jag... De var inte jättenöjda med det, och det är väl helt rimligt. De ska få några veckor här nu och landa både fysiskt och mentalt. Så får vi börja köra sen efter det.
Nej, förstår du. Jag säger stort grattis till dig och till HV71 som spelar i SHL nästa säsong också. Anton Blomqvist, tack för att vi fick ha med dig i God morgon NHL.
Tack så mycket. Ha det bra.
Och på tal om det där omklädningsrummet, så här lät och såg det ut då när HV hade besegrat Modo.
The whole fucking season! We win the last fucking game of the season! Good fucking job! I think if he's not too tired, Dick on it could have us, right? Yeah.
Obviously, for everyone involved here. But the ability as a group to stick together here and get shit done here is amazing to watch, okay? Super thankful to have the opportunity to work with every one of you, and we'll get back to you. But we're thinking about Monday morning, is the off season starting. We're going to start running with Mella. Have fun these days,
but
we'll see what happens on Monday, okay? Thank you.
Yeah.
Det är klart de ska lite ledigt till HV-spelarna efter det där. Anton Blomqvist alltså efter segern mot Modo. Han pratade om det där kvalupplägget och det är alltid en ständig berörande punkt i svensk ishockey. På tal om svensk ishockey, generalsekreteraren har anslutit nu Christer Plas. Varmt välkommen Christer.
Tack så jättemycket Niklas. Jättekul att få komma hit en fredag morgon.
Ja, och du känner ju väl till de här lokalerna. Du har ju arbetat här på Viaplay också. Det var ett tag sedan, eller hur?
Ja, men det är väl nästan 10 år sedan då. Ja. Jag fick äran att jobba med TV3 och Rix FM och hela huset här. Så det är kul att komma hit igen.
Ja, du är varmt välkommen. Och generalsekreterare, vad betyder det egentligen i Svenska ishockeyförbundet?
Men det är ju ett övergripande ansvar då för vår operations, alltså alla våra tjänstemän då. Mm. Men även VD också då. Vi har ju aktiebolag i koncernen. Så att det är vanliga fall i det här huset skulle heta VD då.
Ja.
Men generalsekreterare heter inom folkrörelsen ishockey då, så att lite ovanligt titel för mig också.
Ja, verkligen. Och hur kom det sig att du tog den här rollen och att du fick den?
Nej, men man blir lite tagen. Jag tänkte att du skulle fråga hur jag mår först. Jag sitter och följer HV Modos öde. Och jag har levt i den miljön i 10 år. Ja. Så att jag får lite hjärtklappning här tillbaka till Leksands IF-tiden. Ja. När vi provar varannat år och lyckas och misslyckas och hoppar emellan Hockeyallsvenskan och SHL. Och det är otroligt mycket känslor och spänst där.
Mm.
Efter den tiden då så fick jag frågan väldigt ärofyllt om jag ville börja jobba med Svenska ishockeyförbundet då. Det är en jätterolig roll då. Där man får, precis som ni pratade med Mike om innan, det är ett väldigt brett och stort uppdrag, ett stort ansvar. Sen handlar det ju väldigt mycket för oss, det är ju en bred folkrörelse från Tre Kronor Hockeyskola till Four Nations då, som en ytterlighet och allt däremellan då. Så att det är ju väldigt viktigt att vi är lyhörda, att vi har väldigt bra relationer, att vi är nära våra föreningar, vi är nära våra ligor, våra klubbar, nära NHL, nära internationella hockeyförbundet, så att det finns många balanspunkter.
Ja, såklart. Och Mattias var ju inne på en där också, när man såg de här områdena, att Sverige ska bli bäst också i världen i 2030 på det här med isytor till exempel. Skillnaden som blir tillgängligheten jämfört med Kanada till exempel, så är det ju oceaner som skiljer. Hur stor problematik känner du där Mattias, just med hockeyn, nu när du har flyttat hem och sadlat om lite och kan reflektera med andra ögon? Du ser bara på de här siffrorna då med ishall, att 2860 i Kanada, 360 i Sverige, isbanor 5000 i Kanada, 136 i Sverige.
Ja. Nej, vi som älskar ishockey vill alltid se mer isytor där man kan få se den här, som jag länge har pratat, spontana, vara ute och åka skridskor. Jag spelar ju nu mycket av min karriär i Kalifornien där man såg hur rinkarna, det växte. Massor byggdes. Och så avslutade karriären i Texas, lika så där. Och idag när man tittar på hockeyn i USA så är det ju sådana områden där det verkligen växer. Just på grund av att det finns tillgång till isytor. Så det här är ju en stor utmaning. Men det här är ju ingen nyheter. Så här
har
det
sett ut
i många, många år.
Ja, men hur ska man kunna öka intresset för ishockey? Att det ska bli en populär idrott. Den är ju redan stor såklart, men att den blir ännu bredare.
Jätteviktigt. Jag backar lite på anläggningsfrågan först där då. För det, vi har ju en positiv tillväxt i ishockeyn, vilket är jätteglada för. Vilket då ställer krav på att vi kan öka tillgängligheten. Jag tror precis som Mattias, med spontana isytor är superviktigt. Vi byggde Drömmarnas arena i Leksand där man kunde åka in längs Filip Forsberg, kom hem på sommaren och spela med de unga. Liksom. Det betyder enormt mycket. Vi blir väldigt strukturerade och organiserade. Sen den bilden vi såg alldeles nyss, så är ju i storstäder där de flesta spelar, där är ju isytorna än mer begränsade. Mm. Det här är en jätteviktig fråga för oss, så att vi ökar vår prioritering och ökar resurserna kommande säsong för att tillsammans med kommuner, tillsammans med föreningar, att sätta än mer fart på att etablera nya isytor då. Mm. Och det är också ett långsiktigt jobb som tar lite tid liksom då.
Mm.
Men den är jätteviktig, det är den.
Men är det realistiskt då, Christer, liksom, att kunna ha den här bilden och ge den uppgiften till Mike Helbo också, just att Sverige ska vara bäst med tanke på förutsättningarna och hur det blir fler flyttar till storstäder och det blir mer problematiskt då att kunna utöva sporten ishockey?
Ja, men vi tycker att vi såg lite historik tidigare med vår prestation de kanske sista 10 åren där då. Och det är ju, vi vill ju och ska vara bäst i världen, och för oss innebär det att vi tävlar om medaljer varje gång, att vi är topp tre då, har vi sagt. Och sen naturligtvis som Mattias är inne på, man får ju bedöma turnering för turnering, vad det är för lag. Så att det är ju den långsiktiga riktningen. Men om vi skulle säga att vi var bland de 10 bästa i världen, då skulle vi vara ganska defensiva. Så att det är definitivt realistiskt att vara det, och vi har varit det tidigare också.
Mm. För ett Sverige som är rankade 7 just nu och på damsidan på 8:e plats. Det är ett Sverige också, Mattias, som brottas ju med det ekonomiska som det är runt i hela världen, såklart, den ekonomiska situationen. Hur mycket spelar den in på hockeyn, tror du, att det är en dyr sport?
Ja, det tror jag är en stor faktor här, därför det har ju blivit att det krävs ju väldiga resurser från familjerna för att om du ska ha en hockeyspelande tjej eller kille. Mm. Och det faller ju utanför för de flesta. Det är mer under min uppväxt, så var det inte en sån dyr sport. Så att här tror jag vi, när vi pratar om att få fler intresset för hockey, mm, det är att vi har folk som tittar på hockey och gillar det som underhållning, men utövare. Där är ju också en lika stor utmaning som isytorna. Mm. Att, hur kan vi få folk att prova på och få den här kärleken till ishockey som många har.
Mm. Mycket pratar ni om det där ekonomiska, och arbeta med det för att underlätta för folk att alla ska kunna utöva ishockey?
Jätteviktig fråga det också. Och vi vet ju om att ishockey är ju en ganska avancerad sport på det sättet. Det krävs en kall is för att spela. Det kostar pengar att etablera det. Det krävs en hel del utrustning för att kunna ha ett bra skydd. Så att förutsättningarna är ju att det, liksom, det driver ju kostnad där. Därför så jobbar vi väldigt mycket med kostnadsstudier, jämför med oss själva, med andra idrotter, och jobbar aktivt med att hitta sätt där vi kan få insteg, att det är enkelt att prova på. Det behöver inte kosta jättemycket. Det behöver inte ha den senaste klubban, att vi hittar tillsammans till exempel med fritidsbanken där du kan låna utrustning. Vi jobbar mycket med leverantören om att hitta billigare, enklare utrustning. Och sen handlar det mycket om utbildning, attityd tror jag hos föräldrar, att du behöver inte ha de dyraste skridskorna för 10 000 när du börjar.
Nej.
Utan det går alldeles utmärkt med enklare varianter liksom. Så att det är något vi jobbar jättemycket med.
Ja, för vi hade ju besök av Magdalena Kowalczyk då i populärprogrammet Lyxfällan, som ni kan ju följa på via Play. Hon pratade ju med Jonathan Lindqvist och Håkan Södergren just om detta med problematiken med en dyr sport som ishockey är.
Och ni var inne på så här, är det dyrt att spela hockey? Ja, data talar sitt tydliga språk, mina herrar. Det är den unikt dyraste idrotten under Riksidrottsförbundet att utöva. Så det är ju väldigt mycket pengar. Så bara inom Riksidrottsförbundets verksamhet så är det 2000 som går åt i olika avgifter och sådär. Och sen utöver, har vi massa skrämmande data här, så är det ungefär minst det dubbla som går åt då för föräldrarna. Det är klubbor som går sönder och det är utrustning och det ska åkas, skjutsas hit och dit. Så det är väl lätt 5000 lappar som rinner iväg minst per barn som spelar hockey.
Mm. Men om vi då tänker den här disponibla inkomsten på 65, vi har räknat av 40 på mat och boende i princip och så allt annat. Mm. Det är inte så många tusen lappar kvar.
Nej.
För en medelfamilj, jag förstår att man kanske har råd med det, men när man ser med ett läge där det är så här, okej, okay, då blir det ingen semester, eller då blir det tältsemester i Skara, det blir inte solsemester i Spanien.
Det skulle jag nog säga i dessa tider, ja. Mm. När våra, vi ska också komma ihåg att med högränteläget, så här, folk hade ju buffertar. Man hade ju pengar på kontot. Mm. Och man kunde vila trygg i känslan, så här, ja men det löser sig, vi kan ta det på avbetalning. De där buffertarna har ju ätits upp nu med den dramatiska räntehöjningen. Så ytterst, är man en smart familj så gör man faktiskt den avvägningen. Hörrni, vi sätter oss ner och snackar. Så här mycket blir det på hockey och barnens, ungdomarnas aktivitet. Då kan det nog absolut bli tal om att ställa in solsemestern.
Ja, i Skara. Det är inte så fel att komma till Skara med tältsemester. Men det här problematiken, känner du att den stegras hela tiden? Att det blir värre och värre med tanke på hur samhället ser ut just nu och det som råder ute med den ekonomiska situationen?
Jag skulle vilja dela lite därför, lite som ni var inne på tillsammans med Mike där med hetsen som är.
Yep.
Så ser vi att för att kunna spela ishockey så kanske inte krävs 20-24 000 där. Sen är det ju väldigt många då som väljer att satsa på ishockeyn för sin familj och sina barn. Kanske hellre då än den där tältsemestern. Mm. Jag lägger ingen värdering i det. Liksom. Men då väljer man ju själv liksom att åka på mer kupper och köpa dyrare material och så. Och i de undersökningar vi har så är det ju många som också svarar att ja, det kostar mycket så här, men jag tycker det är värt det, att jag ska kunna lägga mer också på något vis. Så, men det ska ju inte vara så att det hindrar barn och unga att spela ishockey. Den är jätteviktig för oss då. Mm.
Nej, men det finns många vägar att gå. Själv fick man låna sin storbrorsa skridsko. Det var inte mycket kvar på sidan där. Han åkte på lädret och det var bara att åka vidare de gamla CCM-skridskorna. Men om man tar en annan punkt som är viktig, så är det ju NHL-relationen. Du nämnde det själv där också, Christer. Dina tankar, Mattias, just det här, hur viktigt det är med svensk hockeys relation till NHL och att det genererar tillbaka på båda vägarna. Hur ser du på det?
Det har ju fortsatt att vara viktigt. Det här är ju att Sverige har ett väldigt gott anseende i NHL. Mm. Inte bara med det kunnandet och skolningen hos hockeyspelarna, utan att det är bra lagkamrater som har gjort att vi ser väldigt många svenskar idag. Och samarbetet är ju viktigt. Därför gäller det att vi inte tappar de här talangerna för tidigt från svensk hockey. För det är ju en attraktiv produkt. Mm. Alla de fina namnen vi har här. Och samtidigt så från NHLs sida vill man ju se ett fortsatt flöde av svenska hockeyspelare till NHL, för att det har ju visat sig vara succé. Mm.
Och just det genererar, man pratar alltid om att det ska bli mer betalt för svenska klubbar som fostrar de här spelarna. Hur ser det ut just nu för svensk hockeys del?
Vi har en väldigt stark relation med NHL och som Mattias är inne på så uppskattar de såklart Sverige som hockeynation, utan att vi klarar att fostra så många duktiga spelare.
Vi ser några här till exempel också, Christer, som har lämnat nu för en kort tid sedan då. Vad ger det deras klubbar, det här när man får överspela så här?
Nej, men vi har ju, att NHL är ju på det sättet fristående, att de inte är en del i internationella hockeyförbundet, så finns det ju ingen, och de är högst i näringskedjan också. Mm. Det finns liksom ingen naturlig konkurrens, som inom fotbollen har ju flera andra ligor. Så att i princip så kan man säga att NHL, om de lockar över våra spelare, så kan vi inte hindra dem.
Nej.
Och det, man måste ha det som grund när man tittar på det då. Så att utifrån det så får vi väldigt mycket, alltså, utvecklingsstöd från NHL som går tillbaka, för att de vill investera i svensk ishockey för att vi ska kunna fostra ännu fler spelare då. Så att vi har jättenära bra samarbete.
Just den biten där, Mattias, hur viktigt är det då? Just de här pengarna som kommer in, och hur ska det fungera? Hur tänker du? För NHL utvecklar ju spelarna också när de väl har kommit över.
Ja, vi får ju vara ärliga och säga att när man väl har tagit steget över, det är ingen svensk spelare som åkt över till NHL och sen blivit försämrad inom sina hockeykunskaper, utan där ser vi att de är en stor del av det vi sen vi får tillbaka som representerar i Four Nations, VM, OS. Det är ju en fortsatt, om man säger, förfining av produkten från svensk hockey som faktiskt sker borta i NHL. Jag brukar säga att det finns, jag förmånar många skickliga tränare. Den bästa tränaren du kan ha, det är en lagkamrat. Mm. Att träna på hög nivå, det formar ju också spelarna till det de är.
Och just spelarna, när väl karriären tar över, det räcker en skada så är det slut. Hur arbetar ni i förbundet med att kunna hjälpa till spelare efter karriären?
Ja, men vi jobbar ju men ännu närmare nu på slutet, det med våra svenska tidigare spelare som har varit med. Vi arrangerar ju Tre Kronor Legends matchen nu och nyligen i Avicii Arena, vilket var jätteroligt, och det är ju väldigt många av dem i min ålder då, om jag säger som NL, Mats Sundin och gänget som kommer hem och vill liksom representera, ta på sig landslagströjan och ge tillbaka till svensk ishockey. Mm. Där hade vi också då samarbete med NHL Alumni och även med ALS Börje Salming stiftelsen också då. Mm. Så det är ju ett sätt hur vi tar ansvar och vill ge tillbaka på ett ömsesidigt sätt då.
Vad ser du där, Mattias?
Nej, jag är väl lite de här pengarna som vi säger att man delar upp. Det kallas ju ett utbildningsbidrag, att det ska gå tillbaka till de unga spelarna. Jag tror det finns också en viktig punkt när vi tittar framöver, när man kan hjälpa före detta spelare. Och då menar jag rakt över att man kanske ska öronmärka lite av de här pengarna för att hjälpa före detta Tre Kronor-spelare, Damkronorna. Kanske någon på förbundet som behöver extra stöd, så att vi inom hockeyfamiljen tar hand om varandra. Det är ju jättebra att det går till utbildning, men vi har också väldigt många som avslutar sina karriärer som en gång har representerat ett svenskt landslag som hamnar snett och behöver hjälp. Och att man även har den planen, att det inte bara är att vi utbildar och sen spetsen får möjligheten och äran att dra på sig en Tre Kronor-tröja och sen en dunk i ryggen och lycka till. Utan jag tror det kan också göra att framtida spelare att man blir attraherad. Man vill vara del av den här fina familjen som jag tycker Hockeyförbundet är och ska representera ännu mer. Att vi glömmer inte bort det bara för att du har hängt upp skridskorna.
Finns det sån plan, Christer?
Ja, men intressant. Vi, där är NHL väldigt skickliga med NHL och Lamne. Så senast igår eftermiddag var faktiskt ett möte med Siko då, utan att gå händelserna i förväg. Där vi pratade om just men behovet av att bli ännu bättre där då. Mm. Sen är det ju härligt hur hockeyfamiljen hänger ihop då med ledjan som kommer hem och vill liksom representera hela vägen till Tre Kronor Hockeyskola. Så jag tycker även om det är liksom en bred folkrörelse så sitter det ihop på ett väldigt fint sätt då. Mm.
Det där folkrörelsen där Tre Kronor som vi brukar säga ändå är ett av de absolut populäraste landslagen i Sverige. Hockey-VM i Avicii Arena 9 maj. Hur mycket längtar du?
Jättemycket.
Vad kommer det betyda för svensk hockey? Just den här festen nu är nyrenoverad arena arrangerad tillsammans med Danmark.
Nej, vi touchar lite på hur viktigt det är att öka intresset för att få fler att vilja börja spela ishockey. Och när vi tittar så ser vi att de som inte är så intresserade som vi tre som sitter här är, så är det ju när det är stora internationella mästerskap, när vårt landslag Tre Kronor spelar, det är då man tittar, samlas lägerelden hemma i tv-soffan, tittar på Viaplay naturligtvis.
Bra.
Så att här har vi chansen att rekrytera intresse och därigenom fler hockeyspelare.
Men hur mycket press känner du med tanke på hur det var i Tjeckien? Du var ju där nere, det bara gungade ju varenda kväll i Tjeckien. Det måste bli en ordentlig fest för att toppa på Tjeckien.
Ja, vi gör ju det här på svensk baner. Ja. Vi har fått äran att jobba med det här. Jag har jobbat själv väldigt nära det här i 5 års tid. Där vi har byggt resan till 2025. Och den har ju gått via Tidernas Hockeygala, via JVM med tjejerna, JVM med killarna i Göteborg. Mm. Vi har byggt Folkets lag. Vi är väl förberedda och vi ser också att vi får... Ja, men det finns ett väldigt stor efterfrågan, intresse med svenska mått mätt för hockey-VM då. Så att jag ser verkligen fram emot det här. Och det är ju, nu är det ju... Ja, det är drygt en månad dit så.
Ja, det är
hur häftigt som helst.
Ja, vi längtar också, Mattias, eller hur? 9 maj.
Jag tycker det är lite orättvist att jämföra med Tjeckien. Därför det tror jag man kan gå tillbaka 30-40 år. Jag vet inte. Det var en nation som var redo för den där framgången och var påkopplade. För att jag har aldrig varit med om något liknande.
Sen skulle du säga att ölen var billigare där nere, men det var inte det du kom in på.
Nej, det var det inte. Det kanske spelar in, men det var ju en nation som slöt upp bakom det här tjeckiska hockeylandslaget. Och, nej, jag har aldrig sett något liknande.
Nej, men hoppas vi kan få se det här i Stockholm också.
Härligt. Ja, jättebra. Jag tackar för det. För jag tror att vi ska jämföra med Sverige, med Sverige där. Och det är ju också så här man ser hur staten bakom går in och supportar det. Så ska vi vara stolta över att vi kan ha sånt här. Det är världens årligen återkommande största vinterevenemang. Att vi kan arrangera det i Sverige och i Stockholm. Det är en stor cred till Sverige, ska jag säga. Mm. Och med full respekt då för de andra stora OS-erna och fotbolls-VM, vad de spelas någonstans nu. Då, så.
Och vi vet hur det gick förra gången det var i Sverige 2013. Då blir det guld. Då kom sedinarna hem nu. Ska vi ha en ny resa som startar 9 maj. Sverige möter Slovakien då. Ni följer allting på TV6 och Viaplay, precis som ni gör med hela VM-turneringen. Tack så jättemycket, Christer. Stort lycka till med ditt arbete nu då som generalsekreterare. Vi följer det noggrant. Tack så mycket, Mattias, för den här fredagen. Glöm inte bort att en intensiv helg då med NHL Saturday och NHL Sunday. Som ni håller koll på de här matcherna. Philadelphia mot Buffalo, det är Florida mot Montreal. Viktig match för Montreal där i kampen om slutspel. Det och mycket mer på Viaplay. Det golfen redan är igång nu med DP World Tour. Anders Sjöstrand sitter och kommenterar här bakom oss. Och så kommer strax i Tiki-Taka, fotbollsmagasinet med Niklas Holmgren. Det startar 10.00. Håller på via Play. Världen, den är full av sport. Nu önskar vi en trevlig helg och på återseende.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.